Fatta att kunna ha på CV:t att man har vunnit över Idris Elba.
Ja, jag trodde jag skulle vara där. Jag fattar inte varför ingen har bara scoutat mig på gatan när jag står utanför här ljudet.
Till Rolls Royce-jobbet eller bara generellt?
Bara generellt.
Till... Just det, det är väl den där ständiga drömmen att bli gå på gatan, ha en riktigt crisp outfit och så kommer någon och knackar den på ryggen och säger du ska med här.
Och så är det bara, de håller ut ett kort i handen.
Det var ju det som hände för dagens gäst, Roger Dupé, när han var och handlade i Stockholm med sina kompisar.
Och gick från att bli fotbollsproffs till att bli supermodell.
Och inte bara supermodell, håller på med sitt företag som håller på med hudvårdsprodukter, rest runt i hela världen på olika uppdrag i olika länder och vi får ta del av alla de här spännande historierna.
Ja, hur är det egentligen att känna sig hemma i Europas alla stora städer? Och hur jobbar man med självbild som modell?
Så lyssna sjukt noga nu så ni inte gör samma misstag som mig när ni är ute och försöker bli scoutade på stan. Vad käkar du till frukost idag? Vad brukar du käka till frukost?
Jag är faktiskt en människa som inte brukar äta frukost.
Nej.
Jag brukar köra periodiskt fasta.
Har du bra? Det här är jättespännande att höra behind the scenes. Vad är liksom argumentet bakom?
Alltså jag tror som barn har jag väl aldrig gillat frukost. Det är väl mer att på grund av min omgivning och där jag är uppväxt och alla lärare och tränare som bara så här, du måste äta frukost, har det blivit så här nästan ett tvång. Och sen till slut var det mer så att jag började med typ så här proteinshake på morgonen eller försökte köra yoghurt. För jag kände inte mig bekväm att äta på morgonen bara. Mm. Sen när åren gick så gjorde de väl massa studier och såg att så här, vi människor äter alldeles för mycket. Vi behöver inte konsumera så mycket mat utan det är okej att gå hungrig liksom. Och sen passar olika liksom, metoder för olika människor. Så då har jag hittat min rutin att jag gillar inte att äta på morgonen. Jag äter en stabil liksom, lunch, mellanmål och sen ganska sent. På kvällen någon gång.
Men just intermittent fasting, vad har du känt effekterna av?
Alltså jag känner bara att jag inte är så trött. Alltså mat tynger ner mig på något sätt.
Mm.
Men sen tror jag också att det beror på vad du äter. Men jag känner bara att jag är mer liksom alert och att jag jobbar mot en morot typ. Det är snart lunch, förstår du?
Så, man har redan fått rewarden när man äter.
Ja, precis.
För vi har pratat alltså, senaste veckan har det varit en liten debatt här internt. För du har ju börjat äta knappt frukost, Ludvig. Eller så, du äter mycket senare i alla fall. Och jag så här, senast i morse tänkte jag på det. Så här, jag på senaste tiden inte varit hungrig alls. Och så tvingar man i sig ändå. Så mår man nästan illa bara. För att så här, man borde väl äta frukost. Mm. Fast varför?
Jag vet inte. Har du någon andra så här morgonrutiner som du alltid slaviskt följer? Eller är det...
Jag tränar alltid på morgonen.
Okay.
Så då kör jag gym. Brukar jag göra.
Tidigt som djävulen eller?
Nej, alltså det beror på. Jag kan vara periodare. Ibland kan jag vara så här, men jag är inne i mitt 05 gang som jag brukar kalla det. Och sen bara så här, varför typ? Säg mitt tidsspann mellan från 5 till 7.
Wow.
Där rör jag mig.
Men det är alltid 8 timmar sömn också innan? Eller?
Ja, alltid.
Men sen när lägger man sig då? Ish.
Alltså, om jag ska upp 5 då lägger jag mig kanske vid 10, 9, där någonstans.
Ja, men för jag tycker man, det är ju den biten man aldrig hör.
Ja.
Att så här, ha 05 gang liksom.
Mm.
Och så här, men då går jag lägga mig tidigare. Så,
inte ja, det makes no sense.
Exakt, men det är så folk är så här, hur gör han? Ja. Eller hur gör
jag går och lägger mig klockan 1 och går upp om 4 timmar. Mm. Det är tufft.
Så det går inte att bli bara
helt. Klart. Och sen känner jag också, när jag sover för länge så blir jag seg också.
Ja.
Verkligen.
Det tar längre tid att så här, sätta igång mig på något sätt. Men jag försöker vara där någonstans.
Ja, men det är gött att gå till. För alltså, de sista timmarna mellan liksom, efter klockan 9 på kvällen. Det är ju sällan effektiva saker händer.
Det är det. Jag sitter och scrollar mest och typ så här, kollar på någonting. Och då känner jag bara, jag kan ligga och sova. Det händer ingenting vettigt efter den tiden. Typ.
Sant.
Men
berätta lite. Du har ju... lång bakgrund av liksom häftiga projekt och häftiga liksom saker som du har gjort i din modellkarriär och entreprenörskarriär. Men vad händer lite just nu? Vad är det för spännande grejer du har på gång eller sitter och filar på runt frukosttid eller efter på gymmet? Eller?
Nej, men det händer ganska mycket faktiskt. Jag driver skönhets- och lifestyle-märket Melion. Och det har gått förväntas fullt bra liksom, på nu 1,5 år. Vi säljer worldwide. Vi är liksom i 20 olika distributioner runt om i världen. Vi har synts i nästan alla, vågar jag nästan säga, high-end magazine som finns runt om i världen, där de har pratat eller porträtterat eller liksom nämnt Melion, vilket också visar på att man har gjort någonting unikt, någonting som sticker ut. Men det som är roligt och det som jag tycker framförallt är viktigt är förändring. Så jag brinner för förändring, och jag tror att många människor i den här branschen jag har levt, som har varit väldigt ytlig och väldigt speciell i olika aspekter och väldigt liksom exkluderande, nu börjar den bli mer inkluderande, så tror jag ändå så här, det är någonting vi människor sukta för, och man ser det genom responsen när man har släppt ett brand som är väldigt nischat, och att folk blir glada att de så här, ja, men det speglar samhället på något sätt och har varit någonting som de har väntat på. Och jag tror att man snackar ju mycket om timing. Jag tror att så här, produkten kom under en rätt tid. Hade jag släppt den när jag började modella, så kanske det inte alls hade funkat liksom.
Jag kan inte berätta för dem som inte vet vad Melion är.
Vad är det för USPen lite?
Liksom? Ja, USPen. Så Melion är ett hudvårdsmärke som fokuserar på mörkare hudtoner. Men alla människor kan använda det. USPen är väl någonstans att jag också alltså, visar ett case på att en majoritet av världens befolkning har glömts bort i marknadsföringen och i behov. Och därför nischar jag mina produkter till ett mörkare liksom, ja, men en mörkare hudton, eftersom det är annorlunda problem när ja, men vilka problem som mörkare människor får i sin hud. Självklart så använder vi alla samma produkter, men de måste behandlas på olika sätt. Och då har jag lyft liksom det problematiken, och sen känner jag också så här, om 90% av världens befolkning har mörkare hudtoner, varför fokuserar ingen på dem? Så det är väl det, att kunna hitta hud- och hårprodukter som ska passa dig är väl någonting som alla ska kunna göra och inte ha svårigheter för.
Ja, och du har ju varit kritisk tidigare liksom till industrin och att den inte är så inkluderande i vilka människor den visar och så. Och har det varit då en möjlighet att kunna jobba emot det i med varumärken?
Absolut, liksom? Jag tror jag har i alla fall är bland de första i mitt segment i alla fall, som har varit väl en ledande talare när det kommer till inkludering och mångfald, speciellt inom modebranschen. Men för mig är det så här, alltså jag brinner för diskussion. Jag brinner inte så mycket för att peka finger att de här gjorde det här felet. Eller, alltså det är mer så här, okej, men hur gör vi? Hur förändrar vi? Hur gör vi det bättre? Så att det inte blir så här en pajkastning. Så därför, med Melion tycker jag också, man ser andra brand som startar bara så här, ja, men det är bara till för en viss etnisk grupp. Vilket är också så här, bra, man får göra det. Det är inget fel med det. Men jag känner mer att jag är så här, ja, men hur gör vi det tillsammans? Hur löser vi det? Hur kan jag få någon annan som inte har gått i mina skor och förstå hur det är? Hur kan man påvisa olika så här privilegium i olika samhällsklasser och så vidare? Och belysa och bedöma de problemen.
Hur går det till? För du har ju, det var ju din liksom bakgrund som inom liksom den här branschen som har lett fram till att du har tagit fram det här konceptet. Hur går det till? Liksom? Har det varit en lång tanke på att just den här produkten vill jag ta till marknaden? Eller är det mer så att det här är nästa steg i min karriär att göra något?
Alltså, bra fråga. Jag tror väl någonstans att det är mognadsfas. Men jag har alltid känt i mig själv att jag har velat göra någonting. Men jag har inte kunnat sätta fingret på vad det är jag har velat göra. Och sen med modellandet så har jag ju träffat alltså så sjukt mycket kreativa människor och inspirerande människor som gör någonting. Och jag visste inte, när jag spelade fotboll visste jag också en kreativ sport. Men jag visste inte att jag var kreativ lagd åt det hållet, alltså mer visuellt. Utan jag har alltid trott att jag bara varit en fysisk person liksom, och utarbetat sport och så vidare och var duktig på det. Men jag vet inte, jag fick blodad tand när jag kom in i industrin och såg så här, okej, men shit, ja, men du vet, min världsbild öppnade upp på något sätt. Alltså, du kan bli något annat än bara, ja, men läkare och sån här liksom, normala saker som,
som, man, går att utbilda sig
ja, som går att utbilda sig, utan det går att kunna livnära sig på kreativitet oavsett om det är foto, konst eller whatever. Liksom. Det är kanske tuffare, men det går fortfarande. Mm. Och när jag fick se den liksom, världen, så kändes det bara så här, ah, men shit, jag är hemma här. Den här tillhörigheten fanns där, och bara människor från olika bakgrunder och allt från olika platser bara, så kändes det som att det var en så här, här bryr sig ingen om nästan var du kommer ifrån på något sätt, utan här är det typ det kreativa väger över liksom din härkomst och din identitet på något sätt. Så jag tyckte det var ganska häftigt. Och för att komma tillbaka till din fråga, så jag tror att idén har ändrats hela tiden. Alltså, men jag har alltid känt att jag vill göra någonting inom, för jag är lite så här, gillar wellness, alltså det konceptet, och det är så himla stort. Men att ta hand om sig själv har väl alltid varit en metafor som någonstans har gått som en röd tråd genom mitt liv. Alltid varit så, har man uppfostrat mig också. Mamma alltid liksom sagt att det är viktigt att ta hand om sig. Du måste alltid komma proper, du vet. Oavsett om du har samma kläder varje dag måste du alltid se liksom så här legit ut. Och det är väl någonting jag har tagit med mig. Och sen har det bara liksom blivit och landat i hudvård, doft. Alltså det skulle lika gärna kunna bli kläder också. Men jag kände någonstans att här fanns det någonting att bearbeta. Men också så, någonting som kom naturligt. Alltså jag känner inte att det är konstigt att använda hudvårdsprodukter. Jag har smört in mig hela livet. Liksom. Det är bara någonting som kommer naturligt. Mm. Så det landade bara.
En sak vi har pratat lite om här tidigare har så här, hudvård och, men grejen med typ smink, redan industrin, som är, hur ser du framtiden typ smink för killar och män? Är det något som du tror som ändå är i branschen kommer bli mycket större framöver, eller är det något som är, vi är väldigt långt därifrån fortfarande?
Mm, alltså i Sverige och Europa är vi kanske en bit ifrån det, men om du kollar på Korea till exempel, där är det så här, jag tror män konsumerar mer än kvinnor nästan. Alltså det är helt sjukt. Och jag tror att vi håller på att gå dit. Jag tror att det har varit en stigma i samhället när det handlar om liksom wellness och ta hand om sig som man. Det är väl en liksom stereotyp som har funnits där.
Precis, det mesta man har haft är kanske att göra något med skägget.
Ja, precis.
Lite skäggolja.
Typ grooming. Ja. Alltså, ja, typ så. Men jag tror att så här, vi ser det på fel sätt lite. Visst, man får använda, det är liksom en preference om du vill använda smink eller inte. Jag har ingenting att säga om det. Det är varje människas val. Men jag tror att vi blir mer och mer medvetna om hur vi vill se ut, hur vi vill ta hand om oss, vad känns rätt för mig. Alltså det kan vara vad som helst. Alltså som jag sa, wellness, det är så brett, du vet. Vissa kanske behöver meditera, vilket också som är wellness. Vissa älskar att dricka sina juicer. Vissa älskar att ha sin liksom lilla tid för sig själv där de använder sin skäggolja. Vissa gillar att liksom ha 1 kilo dagsvax i håret. Liksom, du vet, det är fortfarande...
Whatever floats your boat.
Ja, exakt. Det är fortfarande att du tar hand om dig själv. Ja,
men det är också lite psykologiskt att man känner att man känner, jobbar på mig.
Exakt, ja. Exakt. Så jag tror att det kommer bara bli mer och mer. Och det jag ser, eftersom jag navigerar liksom skönhetsindustrin, då är att jag ser att men för varje år så ökar liksom konsumtionen för hudvårdsprodukter för män också. Och många kvinnor köper hudvårdsprodukter för sina män.
Just det, nästa. Så inte köpa kläder till sina män, utan köpa
hudvårdsprodukter. Nej, precis. Så det är säkert, okej, kvinnan piffar upp sin man lite hemma. Och det är ganska skönt, du vet. Han kanske inte gillar att gå ut och köpa dem själv, men han gillar att använda dem i hemmet. Liksom, så.
Jag tycker det är lite roligt med marknadsföringen där, för många av de här sminkmärkena som är på gång för män heter liksom så här war paint, eller att det ska vara liksom en lera man har i ansiktet, att det blir liksom det ska inte vara smink, det ska vara något annat som männen känner att de säger, men det här är vårat, medan det här liksom om en puder vad det kan vara är så kopplat till något som kanske är mer feminint.
Ja, men det är det. Man utmanar ju lite sin bild av maskulinitet. Och det är ju en process liksom, för att det kanske inte är för alla, men på samma sätt, hur har det bara som du pratar om med hudvårdsprodukter, bara den förändringen de senaste åren känns att den har gått väldigt snabbt.
Verkligen.
Liksom. Och vad som är okej för gemene man att använda och inte bara en viss grupp kanske. Mm.
Får jag fråga, du har ju ett av dina liksom stora jobb som man hör du snacka om när man liksom söker på dig och så här, är ju ditt jobb med Rolls Royce. Den första liksom svarta modellen som fick göra ett uppdrag för dem. Det jag tänker på lite när jag tittar på den är ju, jag tror att du sa att han marknadschefen sa att liksom, du är precis det vi har letat efter. En modell för framtiden, eller om man till och med sa en svart modell för framtiden. Alltså, på ett sätt så är det ju otroligt härligt att det är det som är framtiden. Ja. Liksom inkluderande. Men å andra sidan kan vi också känna att man är lite ett spel i något så här cyniskt, kommersiellt
syfte. Ja. Det var ju lite uttryckligen sagt att det här är en trend just nu. Så då därför passar det att vi kör. Liksom. Och det har ju också uttryckligen liksom kritiserat. Det är en trend, det är bra med inkludering. Men det måste också liksom fastna och bli en förändring utöver att det är hett just nu.
Precis, och det ser man ju så ofta när företag vill använda de här termerna som är så vackra hela tiden med mångfald och inkludering, men typ så här, hur ser det på riktigt ut? Alltså, jag tycker det är så viktigt att jobba inifrån. Man behöver inte kolla på den yttre världen, försök kolla liksom inifrån så här, okej, men vi har det här bolaget, hur ser det ut på våran arbetsplats? Och så här, inkludering och mångfald behöver inte bara vara liksom färg. Det kan vara könsidentitet, alltså hur ser kvoteringen ut, liksom, hur ser lönerna ut? Det är så himla många lager, liksom. Många fokuserar bara på liksom,
hur ser det ut utåt
sett? Ja, utåt sett och på ytan. Liksom, det är liksom längst ner på trappan. Gör du toppen bra så kommer automatiskt, du vet, resterande blir bra. Ni kommer tänka på annorlunda automatiskt om ni bara har folk med olika kulturer eller olika liksom gender på ert jobb. För folk kommer komma in med andra inputs med deras erfarenheter och kanske varna er när ni håller på att gå ut över liksom kanten och bara säga nej, men ska vi göra det här? Nej, det kanske inte är rätt.
Ja, och då undviker man ju sådana misstag som händer. Misstag, liksom. Precis som till exempel H&M har ju fått kritik för så. Alltså det händer ju även på de allra liksom största bolagen som man tänker det måste ha tagit veckor, månader att framställa den här kampanjen. Och ändå så var det en sån uppenbar
miss. Vi satt ju och snackade lite där innan om alltså, lönerna för kvinnliga modeller och manliga modeller. Och att de är olika för att de har olika längd på sin karriär.
Eller är det som är anledningen, tror du, att det är olika längd karriär?
Jag tror bara att det är en feminin industri. Ja. Alltså kvinnor konsumerar mer mode än män. Det finns mer kvinnliga varumärken. Det gör också så att ekonomispandet i, liksom, i det spektrat blir högre. Så säljs mer, de köper mer. Män kanske spenderar mer enligt varje köp, men kvinnor köper liksom oftare. Och det känns som att kvinnor också sätter trender och är mer benägna inom det liksom spektrumet.
Vad tycker du har varit de roligaste uppdragen eller jobben i din karriär? Och vilken aspekt av modellande tycker du är roligast?
Också bra fråga. Alltså jag gillar väldigt mycket. Jag gillar den kreativa processen. Jag gillar allt från att så här, okej, stora produktioner och kampanjer, det är alltid kul. Du vet, du får en bra check, du är säkert på en bra plats, de har flygit dit dig, du bor på nice hotell. Du vet, men det är så få dagar också där du inte hinner så här, allt går så fort. Du vet, du njuter, du har det nice, du plåtar, kommer nära teamet om det nu blir så, om det är ett skönt team. Och sen bara puff, är du tillbaka igen i verkligheten. Så det är så här små lyckorus hela tiden, men det gör dig väldigt ödmjuk, för att rätt vad det är så fyller du business och allting, och sen bara du är tillbaka i tunnelbanan. Du vet, det är så stor kontrast. Men allt från liksom när plåtet jobb i Barbados var helt magiskt, hade aldrig varit i Karibien tidigare. Men det är mycket också som gör liksom själva teamet, vilket är där med. Hur är folk på sätt? Vilken plats är vi på? Alltså det är mycket liksom omständigheter som gör det här tiden rolig, eftersom i slutet av dagen så jobbar vi i ett team. Om någon är oskön i teamet, då blir det ju automatiskt liksom oskön vibe på plats.
Som på alla arbetsplatser. Liksom. Exakt. Men hur ser det ut? Är det ofta att du har samma eller liknande team? Eller som du som ändå varit ett tag i branschen, känner man igen folk som
man känner
har
varit pratat med förut? Ja, känner precis, folk genom... precis. Oftast är det så. Speciellt när jag jobbar i Europa så känner jag inte mig som typ en främling i något land. Och åker till Milano, då har jag mina vänner i Milano. Och åker till Frankrike, har jag mina vänner i Frankrike. Alltså jag har alltid någon och typ var med och reach out. Och det har ju någonstans byggt ett nätverk med åren. Så det känns inte som att jag åker som en turist i Paris liksom. Utan man har ändå bott där, så det är så här, jag vet hur jag ska navigera. Och det är väl någonstans har varit någonting som är nice och gett mig en fin möjlighet att åka till ja, men jordens största metropoler och inte vara en turist. Utan
det är ju förunnat ändå, att kunna ha det som arbete.
Ja. Också. Men hur ofta är det? Alltså, för det känns som att det är också mycket tid där det inte är något projekt eller resor.
Absolut, och det, alltså, allt beror på liksom hur din karriär går. Visst har jag tillfällen där det är dött också, men jag har väl alltid varit en människa som inte bara sitter och väntar på när saker ska ske, utan jag vill göra saker, jag vill liksom ta tag i mitt liv, och jag ser inte modellandet som min enda liksom inkomstkälla, eller jag identifierar mig inte som modell, utan jag är fortfarande en person utöver mitt yrke, och den här personen gillar flera saker, så det är väl därför jag har blivit den personen som har lyckats skriva bok, driver företag och gör massa, utbildat mig och gör massa saker runt omkring.
Men är det något som du ser annars i branschen eller bland dina kollegor, att de är modeller och det är det? Eller är det vanligt att man har det här drivet och att vilja uppfylla någonting annat?
Nej, jag tror typ att det är svårt, för att jag tror att du hamnar liksom i en bubbla när du är i modellandet. Det kan gå väldigt fort, och jag hade väl tur någonstans att jag hade redan en karriär innan. Så det var min fotboll. Och det identifierade jag mig som. Alltså fotbollsspelare, det var liksom...
Fortfarande?
Nej. Inte nu har jag släppt det. Men det var jobbigt för mig.
Står det i LinkedIn i division 2?
Ja, exakt. Nej, den har varit så här... Det har varit en bearbetningsprocess. För att från 4 år till 19, det är ändå så här, det är en stor del av ditt liv.
Och också en ganska formativ del av ens liv.
Precis. Så någonstans kändes det som att det var min identitet. Men när man inser att det inte är så, att du är mer utöver att bara vara en fotbollsspelare, så tog jag bara med mig samma koncept till nu när jag blev modell. Men jag lyckades ändå bli en framgångsrik modell, men jag såg mig fortfarande inte som bara modell. Det störde mig typ när folk sa ja men där är modellen från H&M, eller han är modell, du vet. Det är bara någonting jag gör, det är inte vem jag är som person. Så jag alltid...
Om jag hade haft ett extra jobb på ICA, ja, och de såg mig i ICA-kassan, och så ser de mig på stan. Ja. ICA-killen,
ja, precis. Nej, men det är bara liksom, det är en period i mitt liv. Sen självklart förstår jag att det har format min identitet på något sätt. Och eftersom jag har varit i branschen så länge, och jag har väl ett ansikte som är familjärt i folks ögon där de kopplar till mode, men det är liksom inte jag, det är en del i mitt liv, och jag kommer säkert ha flera delar i mitt liv, och jag kopplar inte mig och identifierar mig som Melion heller. Det är liksom en baby som jag släppt ut, men det är också ett bolag som får leva för sig själv, och jag tycker det är viktigt att separera sig själv från det man gör, att man inte blir det man gör. Utan att man hela tiden har en distans till det man gör.
Du satsade ju mycket på fotbollen. Och sen så blev du scoutad i Stockholm på stan. Vilket bara,
det måste vi ändå få höra
lite. Ja, men speciell grej också. Att det är bara så här, nej, nu är modell.
Ja. Ja, ja, ja.
Att man bara blir hittad så. Det är ju få andra yrken där det sånt händer.
Nej, men det var, självklart var det weird. Och speciellt i min situation som jag liksom kommer från ett område i Västerås som kallar ett utsatt område. När jag växte upp så var det, alltså jag tyckte det var ganska nice där. Jag lärde känna folk från alla möjliga kulturer. Och jag så här pendlade mellan att vara med mina helsvenska kompisar, hockeyspelare, handbollsspelare, till att liksom vara med folk som bara spelar fotboll eller innebandy. Så jag var i ett spektrum med så här väldigt mycket mångfald. Väldigt, väldigt mycket mångfald. Så för mig har det någonstans också gett mig en uppväxt som jag kan känna mig väldigt så här stolt över. Jag har lärt mig väldigt mycket. Allt från svenska kulturen också. Liksom, och, ja, men alla så här, midsommarsnapsvisor till att, vet, åka skidor. Och allt som är så här helt främmande för mig har blivit så här, okej, okay, wow, det här finns också. Så jag tror att det är mycket så här hur man tar för sig, hur man är, vad man har för approach som människa till nya saker. Och våga gå utanför sin comfort zone. Men när jag blev hittad, det är klart att det var en sjuk omställning. För det första är jag småstadskille, kommer till Stockholm. Redan det är så här, wow. Och sen säger de att jag ska bli modell och approacha mig som modell. Och det är så här, där jag kommer ifrån i min kultur, då är det så här, nej, det är någonting feminint. Det är ingenting man gör. Utan det finns så här speciella koder som man då ska följa för att det ska vara accepterat i delvis den förorten jag kommer ifrån eller området. Men också kulturmässigt där jag kommer ifrån, då är det inte många liksom svarta män som är i modebranschen generellt. Och det är ingen kultur som liksom mina föräldrar någonsin har bejakat eller varit inne i. Så det var en stor omställning. Så därför bara var så här, det var weird för mig, men jag kände mig ändå nyfiken. Och det är väl den här nyfikenheten som jag också ser som en gift på något sätt. Att våga liksom gå utanför din komfort. Skit i vad grabbarna säger, att de tycker att det är liksom feminint. Utan jag gör min grej och jag har alltid gjort min grej. Och det är väl det som någonstans påvisar också att man har en karaktär där man inte bryr sig så mycket om vad andra tycker.
Hur lång tid tog det så här från att okej, jag blir hittad, jag gör mitt första modelljobb, till att så här, okej, nu är jag inte längre fotbollsspelare, nu kanske jag jobbar inom det här istället, och det kanske är något inom det jag ska fokusera på. Som du sa, att du insåg lite senare att det kanske är något i skönhetsbranschen som är spännande. Hur lång tid tog det att inse att det är det som jag vill hålla på med?
Alltså, det är också tufft alltså. Men jag skulle säga, jag var väl heartbroken med fotboll. Alltså jag kommer alltid ha ett R från fotboll.
Är det fortfarande jobbigt att tänka på lite?
Alltså lite, men jag kommer över det. Jag har acceptans för det. Men det är så här, att det som stör mig är att om jag hade fokus, det hade gått. Alltså jag har exempel på folk i min omgivning som har blivit det. Så det är så här, det kunde gått. Men man kan inte leva i den liksom
världen. Vad var det som hände egentligen med fotbollen då?
Alltså först blev jag skadad. Och sen kom jag tillbaka från skadan. Och jag tror att det var mitt första liksom så här, min första motgång. Jag har aldrig blivit skadad, nästan inte alls, inte så allvarligt liksom. Och det har bara liksom gått spikrakt uppåt.
Vad var det för skada?
Jag fick meniskskada.
Okej, okay, jobbig ändå.
Ja, faktiskt. Men kom tillbaka och började köra på. Men sen hamnade jag i den där fasen liksom, annat blir roligare. Och nu har jag varit strikt i hela mitt liv så här. Ja, men ingen party, ingen festing, alkohol, ingenting liksom. Sen bara så här, okej, okay, nu kommer du ut till en ny värld igen. Och bara så här.
Och hur gammal var du när det här började bli intressant?
19. Så det är ändå en ålder där man börjar så här kolla över axeln. Och det är många andra killar i mitt lag också som var så här, men jag kanske skiter i fotboll när jag börjar plugga ekonomi eller typ så här. Du vet, det är många som så här försvinner under den eran, fast vi var ett väldigt, väldigt bra 91-lag som kunde gå väldigt långt. Men ditt omständigheter gör att om du inte tappar det, eller fokuserar och inte håller dig till det, så är det lätt hänt att du slinter. Liksom.
Hur var du som fotbollsspelare? Var du en dribbler? Eller var
faktiskt. Ja. Jag gillar att göra narr av folk på plan. Liksom, jag gillar att göra min grej. Jag gillar att liksom dribbla. Jag gillar att göra mål. Jag kunde spela båda. Okay. Skjuta med båda fötterna. Ja. Så, typ det. Jag gillar att skoja. Jag är en karaktär.
Lekfull. Kreativitet.
Exakt. Exakt. Ja. Så jag är typ så. Det, men sen också den här att typ så här, kom vi fixa det. Alltså jag gillar mycket att jobba i team. Jag gillar liksom att dela framgångar. Jag är inte liksom one man show. Jag gillar mer att typ så här, med tillsammans projekt.
Men det finns ju få grejer som är så härliga när man vinner som ett lag. Alltså det kan man inte underskatta.
Nej.
Men hur, jag undrar alltid så här, hur från att man blir scoutad av någon på att man ser liksom, man har ett bra utseende eller liksom så. Det känns ändå som det är ganska tekniskt att bli en bra modell också ändå, liksom posa, eller har det alltid kommit naturligt?
Nej, jag var jätteblyg till en början och jag tror att övning ger färdighet. Och det tog ju ett spann av tid innan jag lärde mig och fattade hur branschen funkade helt. Så vi ser när jag var 19 där tills jag kände mig som en modell så här på riktigt, det skulle jag säga. När jag flyttade till Paris, hade varit där i kanske om 2,5 månad, slog igenom, och när det började gå på löpande band, nu är det så här, jag bor i min resväska. Åker runt om i världen hela tiden. Jag är aldrig hemma. Träffar nya människor hela tiden. Då kände jag väl någonstans så här. Okej, men nu jobbar jag som modell. Jag brukar säga så här. Kan du leva på det du, ditt yrke eller din hobby, då kan du liksom claima att du kan göra det. Men får du inget betalt, då är det bara en hobby liksom. Mm. Så brukar jag väl säga.
Men hur gjorde du då för att bli en bra modell? Alltså fick man någon coachning eller liksom fick
du
testa och se att det är inga bra bilder liksom?
Nej, jag tror i slutet av dagen är det så här, det är ett samspel mellan dig och fotograf och stylist på sätt. Du får liksom en brief vad som ska göras. Är det här en kampanj där du ska se glad ut? Eller, det är mycket skådespeleri i slutet av dagen, men de hjälper dig liksom. Det ska ju finnas en friktion på sätt som gör att det blir nice stämning liksom. Och sen kontra det när du gör en editorial som är mer kanske hårt eller en story. Vad är det för story som ni ska liksom skapa? Så det är mycket liksom skådespeleri. Det går mycket hand i hand i hur man liksom visuellt porträtterar ut bilder eller, ja, eller reklam.
Men när man då kommer från att nederlag med fotbollen, det blir inget heller än skit. Mm. Man kommer in i en ny modellvärld, reser hela tiden, nya städer, spännande människor. Hur klarar man av och är sig själv fortfarande i en sån stor förändring när det öppnas upp nya världar med fester, det är nya människor, folk tycker man är intressant, kanske droger. Alltså så här,
jo, det är svårt.
Hur anpassar man sig och överlever?
Ja, det är svårt. Det är en jättebra fråga också. Det är många kompisar jag har som det verkligen har gått åt båda hållen. Men jag tror att det är mycket så här, det är viktigt att hitta sig själv. Jag tror att det också blev en resa för mig så här. När man flyttar utomlands brukar folk säga att man växer. Och jag växte väldigt mycket som människa när jag flyttade första gången när jag var 19. Alltså jag hade aldrig rest innan. Och nu är det bara så att de tar en kille som alltid har sina kompisar runt omkring sig, sin familj, syskon och bara så här, puff, placerar i Paris, känner inte någon, pratar inte språket, bor med random människor. Alltså det är obehagligt, det är inte nice liksom. Och sen jobben kickar inte igång i början och jag bara är där, men varför är jag här? Fattar inte branschen. Okej, men de tog mig hit, men jag jobbar inte. Alltså, kan jag bara åka hem? De bara, nej, du måste stanna. Så det är mycket liksom tvivel och känna att man inte duger och man måste ju någonstans bli hårdhudad. Men jag tror att jag kommer från en miljö där jag har behövt vara hårdhudad redan från början. Så, och jag kände också typ så här, åker jag tillbaka, då har jag slängt in handduken. För jag har sagt till dem där hemma, yeah, I'm gone. Och nu ska jag komma tillbaka igen. Utan någonting. Och jag bara tänkte säga, åtminstone låt mig göra ett jobb. Så jag kan säga så här, jag läste ett jobb i alla fall, fair enough. Men jag kan inte komma hem utan någonting. Då blir det så här, okej, jag slösar tid först. Och sen, ja, men det blir typ som en skämskudde på något sätt. Jag pallar inte ta den.
Men var det föräldrarna eller var det kompisarna?
Allt. Ja, jag tänkte morsan, farsan, bara, nej, du ska gå i skolan, du ska läsa vidare. Och jag bara så här, jag har aldrig varit den i min familj som, ja, men har kört den så här vanliga raka vägen. Jag har alltid gjort saker jag tycker är roligt. Medan mina syskon alltid har varit så här, ja, men skolsmart eller vad man ska kalla det. De vet vad de vill, de har läst det, de jobbar som det, punkt. Medan jag så här, nej, men jag ska bli fotbollsspelare. Och sen bara, nej, okej, nu är jag modell. Nej, nu ska jag göra det här. Men jag har haft riktigt kul att göra så. Och det är därför jag känner mig trygg i mig själv på något sätt.
Har du haft mer någon konstant så här, safe zone eller något som du kan ha med dig när du reser? Och det är lite mörkare perioder som är så här, okej, det här kan jag gå tillbaka till. Någon sorts mind palace eller något ritual du gör för att känna att nu håller jag mig ändå kvar på jorden. När det är sämre perioder?
Jag tror att jag alltid försöker. Jag är en ganska positiv människa. Men träning är någonting som absolut påverkar mig. Men också att typ mindset. Jag har ett mindset som är så här, men vad kan hända i värsta fall? Alltså i värsta fall tänker jag så här, okej, men jag är född i Sverige. Har ett någorlunda gediget nätverk. Kan skriva ett CV, skulle kunna få ett jobb, ett vanligt jobb, tror jag i alla fall, definitivt. Okej, lyckas jag inte med det, flytta hem till mina föräldrar, det är också rätt tufft beslut, men du vet, det är ändå rätt nice. Liksom. Ja. Alltså, om jag kollar utifrån min världsbild och jag ser hur folk bor, så chill. Så jag är så här, vad är det värsta som kan hända? Jag tänker lite så. Och sen i värsta fall, du kan alltid komma hem. Men det har aldrig blivit så att jag även om jag planerat hela tiden, tänkt en plan B, min plan B har aldrig liksom slagit igenom. Och det är det som någonstans har fått mig också att tänka så, sluta tänka plan B hela tiden. Bara få din plan A att funka. För när jag började plugga, jag pluggade inte för min egen skull lite. Men det var mer för mina föräldrar att pusha mig till att plugga. Mm. Så det var inget som jag så här, jag tyckte det var intressant. Ja, och jag har användning för det. Och är stolt över att jag har gjort det. Men det var så här, om jag fick välja helt fritt och inte hade någon påverkan så skulle jag inte ha gått tillbaka till skolan.
Har du någonting utanför, för du jobbar ju väldigt mycket både med modellandet och projekt och sånt. Har du något mer förutom träningen, om det är fotboll fortfarande eller om det är något annat som du liksom verkligen kör på för att kunna slappna av?
Tänka på annat? Jag lyssnar mycket på andras historier och typ så här, försöker bara se mig själv. Alltså lyssna på saker som inspirerar mig. Alltså det kan vara allt från artister eller kreatörer eller företagsledare eller
genom poddar
vet,
då?
Ja, poddar eller YouTube eller du vet.
Har du någon bra som du lyssnar på eller tittar på just
utom
nu?
Utom personen bakom då?
Nej, men jag brukar typ alltså någon som jag brukar lyssna på men det är mer typ så här, för jag brinner väldigt mycket för så här, med mindset, psykologi, sociologi och hela den biten. Så någon som jag känner väldigt stark för är typ Eckhart Tolle.
Okay. Vem är det?
Ja, det är en, jag skulle nästan kalla honom en guru, men väldigt mycket pratar han om alltså medvetenheten och leva i nuet och ta vara på, se vad du har framför dig, förstår du, istället för att konstant sträva efter nytt hela tiden. Han var på en plats som var väldigt mörk och skulle ta sitt liv, sen gjorde han en hel 360 och alltså, kom tillbaka och ett fantastiskt liv och är liksom en mentor för Oprah och diverse liksom, stora figurer runt om i världen. Och hur lyckas man med det när man så här, står på bron och verkligen vill hoppa? Jag tycker bara det är så här. Det är en helt sjuk historia och att lyckas ändra sitt liv på ett sådant drastiskt sätt är inspirerande. Och jag tror att alla människor liksom kan om de hittar sitt purpose. Det finns jättemånga exempel på det och jag tycker det är coolt med sådana personer.
Mm. Det känns som, eller för jag läste i någon intervju om att du också hade gjort en liknande vändning då när du hade varit delaktig i någon misshandel av en nära person till dig. Alltså, jag vet inte, jag misstänker att du känner likheter till liksom en, för det känns som att det går ju ganska bra för dig och att det kanske, om det är sådana vändpunkter som får en liksom att fatta ett lager till i livet.
Ja, delvis, men sen tror jag också, gällande den där situationen var det väl mer att jag var där under den och fick uppleva det så pass nära i så pass ung ålder och då insåg jag typ så här: okej, men fortsätter jag på den här stigen så är det inte, det banar inte bra för mig liksom. Och det handlar väl också om, tror jag, ungdomar idag. De är väl med sitt umgänge eller vissa kretsar eller och så vidare där du kanske har svårt att säga nej eller kanske inte har någon annan som vill ta en annan väg med dig och då bara följer du med utav ren ensamhet nästan, för du vet inte vem du ska vara med eller ta dig till, eller om du inte följer med de här vännerna som du har växt upp med liksom. Så det är också ett hårt beslut. Så därför ser man också, som vi ser nu, problematiken med många unga är också att så här, många vill ut från den mörka platsen men de vet inte hur de ska ta sig ur. Eller hur de hittar andra vänner eller hur de typ... Man kan inte bara flytta från ett område från en dag till en annan. Liksom. Så det är väl mycket så här, tankar kring hur löser man det där? Hur väljer man? Hur är man stark och bara vågar gå sin egen väg? Och det är väl det som någonstans jag känner har varit min kompass, det är att jag alltid valt att gå min egna värld oavsett vad det kostar liksom.
Hur känner man att du har skrivit en väldigt kritikerrosad bok den motvilliga modellen. Varför vill man skriva en bok?
Alltså jag ville inte skriva en bok från första början utan det jag ville göra var att börja föreläsa och vill jag ge tillbaka. Jag tror väl att jag flyttade hem till Sverige 2016 och då kände jag var i ett sånt skede där jag var så här: okej, jag har upplevt alla de här sakerna, coola grejerna liksom, men jag är typ inte lycklig, alltså jag är inte glad för dem. Det är så här, vad är nästa, och folk kan så här, du har gjort sjuka grejer alltså, typ så här. Sen när jag började skriva min bok när de la ut mitt liv, alltså man lägger det så här på en tidslinje och väljer vad man ska ha med, vet, och jag bara kollar, och jag kan ju mitt liv och var jag kommer ifrån och bara kollar så här. Okej, men det här är inte normalt. Det här ska inte kunna, alltså med de förutsättningarna du kommer ifrån, det här ska inte kunna gå. Och du har ändå lyckats göra det. Och där någonstans kände jag mig så här, okej, fan. Självklart ska du ge dig själv en klapp på axeln. Alltså du har gjort saker som är så här, de trodde inte alls det skulle gå. Du skulle inte ens vara här, typ. Alltså, det är klart du måste vara stolt över det du har gjort och åstadkommit. Men det är svårt eftersom att jag tror det också är en drivkraft för mig. Det ger mig en ödmjukhet att jag någonstans aldrig tar mig vatten över huvudet. Jag är så här, i mig själv är så här, okej, okay, but it was good but it's not good enough. Typ hela tiden den. Medan du får så här klapp och rosor av alla andra, så är det fortfarande jag själv som bara så här, okej, okay, det är fine. Men det håller mig grounded och det ger mig en drivande kraft att fortsätta. Så jag är så här hatkärl. Jag bråkar med mig själv inom det där att så här, kunna njuta av situationerna men fortfarande kunna vara så här, nej men det är inte perfekt. Du vet. Det måste vara perfekt. Och jag tror väl det är någonstans många entreprenörer, tror jag, eller många som är drivna människor har den grejen bara. Man bråkar med sig själv hela tiden. Man kan inte uppskatta saker som är...
Men kan det inte slå lite åt båda hållen då? Att det känns som att man får en prestationsångest som är svår att liksom mätta, och så känner man sig inte tillräcklig istället.
Jo, absolut. Jag håller med dig. Jag tror att den gror inom en, och det är därför man typ så här, man fightas med sig själv hela tiden. Men om du inte har den, då blir det så här, du gör inte det här som inte folk skulle kunna göra. Mm. Alltså Steve Jobs blev inte Steve Jobs om han inte var en lite dålig människa också, förstår du? Så jag tror att det är så här, det kommer och går. Jag tror väl ingen människa är perfekt, men man ska alltid jobba. Om man är medveten om sina problem ska man alltid jobba med dem. Så då vet jag så här, okej, men vet du, Roger, du kanske ska bara vakna varje dag och säga tack för sakerna du har. Alltså börja med det, eller typ så här, vet inte, ge dig själv en nice lunch eller middag en gång i månaden. Alltså typ sådana små grejer. Det behöver inte vara så drastiska saker.
Mm. Är det någon specifik eller specifika saker som ger dig, har gett dig liksom mest motivation genom åren?
Ja, det är väl att inte alltså att folk inte tror på mig. Det är väl den som alltid har varit min it's a blessing and a curse. Men det motiverar mig.
För jag tycker det är väldigt intressant det här med så här, var gränsen går mellan att hålla fokus på någonting och offra tid och andra saker för att uppnå någonting stort. Kontra det att liksom ta det lite lugnare eller liksom, jag vet inte hur jag ska förklara, men så det är som du säger med Steve Jobs liksom. Han var ju säkert ofta ett svin.
Ja,
liksom.
Precis.
Sen har han ju, alla vi sitter ju liksom med nästan med en iPhone i fickan liksom.
Det är det.
Var går gränsen liksom? Men ibland kan man fundera på det liksom.
Absolut, och det är sådana frågor, alltså det är det jag tycker är intressant. Jag tror att det är det som är så här, därför jag brinner för sådana människor som så här, ja men Eckhart Tolle och typ så här Kai Pollak och typ såna här liksom människor som bara så här, vi är inte perfekta, vet du dina misstag, jobba på dem och typ så här, bara försök bara uppskatta livet. Alltså livet är väldigt skört, man vet aldrig vad som händer. Så då blir det också så här, okej, men jag jobbar, jag får värsta priserna och allting, men sen dör jag imorgon och har inte ens sagt jag älskar det till mina familjemedlemmar. Okej, var det värt? Alltså, så någonstans måste man ju ändå hitta en balans någonstans, vad som passar en själv. Men jag tror att det är alltid viktigt att jobba på de delarna. Det känns som att det är ett så här konstant jobbande. Du kan inte bara så här, okej, nu fokuserar jag bara på det här, men de här då? De är ju också viktiga. De har ju funnits med dig hela livet. Du hade inte varit där du är idag om det inte tack vare de här.
Exakt.
Så man måste hela tiden någonstans försöka kolla i backspegeln också, fast man fokuserar.
Och också vara liksom lite nöjd eller liksom inse att det är ett konstant. Ja. För ibland kan man säga, men jag är bara det här sen. Eller jag är bara det här, sen blir jag klar.
Ja,
eller
precis.
Sen kan jag ta hand om min familj. Liksom.
Men du vet ju inte om det blir sen.
Nej, exakt. Bara inse att det är pågående, men ändå att man också kan vara nöjd i stunden. Det är väldigt svårt. Jag har börjat med en... Jag kör ibland att jag har en brukar så här, hålla koll på lite som en journal med bilder. Mm. Du vet, så, lite som på Snapchat, man får såhär memories eller på iPhone och sånt där. Jag tycker det är en ganska bra såhär, funktion att kunna blicka tillbaka och se att fan, det här var ju ett år sedan. Vilken person jag var för ett år sedan. Fan, var det hänt grejer liksom. Mm. Och sen blir då också taggad på att om ett år till, fan, då jävlar liksom. Ja, men det är stora frågor.
Ja, men jag tycker de är intressanta. Det är det som någonstans, jag vet inte, jag är väl en djup kille. Jag gillar väl att tänka, jag gillar att men hela tiden så här, konkretisera och försöka utvecklas och bli en bra människa. I slutet av dagen, folk kommer bara komma ihåg vem du var som person, inte vad du har haft. Så. Mm.
Jag var nyfiken på, vad är du taggad på framöver som du håller på med modellen fortfarande, de här produkterna? Vad är det du som, vad är det för förändringar som du skulle vilja se i liksom, ditt yrke i framtiden, och vad skulle du vilja hålla på med framöver mer?
Mm, jag tror att jag skulle vilja hålla på med mer med hjälp av andra människor. Våga liksom satsa på sina drömmar eller göra det man vill göra och inte hela tiden så här vad samhället sätter för standarder för dig eller vad dina föräldrar vill att du ska bli, eller alltså deras drömmar ska implementeras på dig, utan att bara så här våga kasta sig ut och göra det man vill göra. Sen har vi i Sverige i alla fall, vi som lever här, alltså oändliga möjligheter eftersom vi kan ta de riskerna utan att det sker drastiska saker i våra liv. Så det skulle jag vilja göra. Men sen fortsätta bygga på Melion. Alltså det här är en lång resa. Jag bara liksom har tagit mitt första trappsteg. Jobba med det. Fortsätta jobba globalt och lansera på nya marknader. Försöka liksom leva min dröm och skapa min egna värld. Det är lite så jag ser det. Skapa ett bolag som har de värderingar jag står för. Kunna skapa produkter som gör människor glada och sedda och känner, att de känner sig inkluderande i det här varumärket. Sen ge tillbaka. Det är väl alltså, det är typ det. Jag brukar bara se liksom en större vision av saker och inte grotta ner så mycket i detaljer, utan mer så här, ja, det här vill jag ska hända. Hur målar jag den här världen för mig själv? Typ. Mm.
Det här inspirerar andra. Är det någonting konkret eller mer liksom försöka vara kanske en förebild eller liksom statuera exempel?
Ja, men lite som det här. Alltså, jag tror att så här, det är många som också reach out till mig och fråga saker. Jag försöker alltid svara. Alltid svara och försöka ställa upp. Liksom, för att det fanns ingen som var där för mig som jag kunde fråga. Så då känner jag så här, okej, men du vet, om det är folk som vill göra någonting som är unga och drivna, alltså en timme av min tid, det är fine liksom. Kan jag inspirera eller hjälpa någon, eller någon som lyssnar på den här podden, whatever. Det kan vara så små saker hela tiden, för jag var också bara, shit, den här människan sa det här, hur kan jag använda det i mitt liv, eller typ, han taggade mig på det här, låt mig testa göra det här, eller typ, han var usel i skolan men har ett multibolag idag, hur lyckades han med det, du vet. Varje röst kan träffa en individ och ändra hans mindset eller tankesätt från ena dagen till den andra. Så det är ganska häftigt.
Ja, det är ju skitkul. Vi får ju lyxen av att hålla på med det varje vecka här i studion och bara sitta och fråga, okej, vad är nycklarna till att det gick så bra för dig? Liksom?
Ja, men också för oss som så här på något sätt är i det just nu, att se att det finns olika vägar till att nå samma mål, eller att man kanske måste hitta mål till sig själv. För som du säger, så här, någon som kanske var usel i skolan, tänker man att den här personen kommer aldrig lyckas.
Nej,
för att normen är lite så här, man ska vara bra i skolan, man ska plugga, man ska fixa ett bra jobb. Eller man ska väldigt tidigt bli företagsledare, man ska hitta en bra idé. För om man inte gör det innan man är 25 så är man misslyckad. Liksom, typ. Och det är så här, att kanske framförallt först inse själv att det inte behöver vara så. Men sen också få andra att inse att så här, det finns faktiskt olika vägar och du kan hitta dig själv i det.
Jag tyckte det var lite fint, du sa innan vi slog igång inspelningen här, att så här, det som gör en liksom har en plats i världen är ju att man är sig själv. Och det är liksom ens USP. Och att det är bara att köra på den. Och jag tror att många kan tappa bort sig det. Att man tittar på, även om man tittar på liksom andra och tar inspiration från andra, så tänker jag vill vara som den. Men samtidigt, man ska ju bara vara som en själv och köra på det. Även om man kan såklart ta inspiration från andra.
Ja. Sen kan jag också känna att det är det klimatet vi har byggt upp idag. Jag menar, om vi kollar så här med sociala medier och allt som sker. Jag var ju modell innan sociala medier fanns. Och nu är det en stor del av min industri. Så jag, där perfektion och att uppleva saker och typ så här, ha allting klart när man är 25 som du säger. Det är så här, det kan ske, men det är ytterst få människor som gör det. Och vissa kanske lyckas göra det men är inte lyckliga. Mm. Så då spelar det ingen roll om du liksom har gjort en exit när du är 25 år och inte lycklig. Mm. Än att du kanske gör en exit när du är 50. Eller köper din första bostad när du är 40. Alltså det är fortfarande så här. Man kan aldrig mäta, för du har inte levt samma liv som den här personen. Du kan bara mäta, för rent krasst, du kan mäta med folk i din klass. Ni kanske utgick från nästan samma liksom, preferenser. Där någonstans kan det dö gapet. Men när du börjar vända dig och kolla liksom, mot andra, då är det så här, men du har ingen aning vad den personen har levt för liv. Mm. Alltså, eller hur den mår. Eller liksom, om det tar slut efter 5 år. Alltså,
exit är 25 så dömer vi 26.
Ja, alltså, det är så här, du vet, det är så... Det är så orättvist att göra den bedömningen för en själv. Och man bara sätter sig själv i så här konstiga tankebanor. För du är fortfarande liksom, du är fortfarande cool om du lyckas driva upp ett bolag när du är 50 eller 60.
Alltså, ja, eller så gör man inte det alls. Man ja, drar familj exakt, istället.
Ja, det är också goals. Liksom. Ja. Alltså, att du är världens bästa pappa och barnen kommer hem och bara älskar dig. Och du vet, det och någonting är liksom fett än att... Ja, vara en pappa som aldrig är där för sina barn och driver 70 olika bolag.
Mm. Exakt. Man måste värde, precis, jag tycker att vissa grejer har fått för låg status ja, på något sätt i världen och sådär. Jag läste någonstans att du som vi är inne på ämnet i det, liksom det perfekta liksom utåt sett på liksom sociala medier och liknande. Hur känner du som också är på något sätt modell i det hela och liksom en snygging om man får säga så och liksom har superproffsiga bilder och hur har det gått ut över liksom relationer och sånt och liksom, för jag läste någonstans att det har varit lite svårt med att släppa in folk att man kanske var lite rädd för att man ändå är en profil utåt.
Ja, absolut. Jag tror att många tampas med det speciellt i mina kretsar typ, alltså är de med mig på grund av min lifestyle eller är de med mig för den jag är? Men det är också typ så här, alltså allt kommer med ett pris, tror jag. Du kan inte få allt. Så i slutet av dagen så har du valt att bli en, jag valde inte själv att bli en offentlig person, men jag tog stegen och gjorde det och det har gått som det har gått. Så då får jag liksom stå för konsekvenserna att folk alltid kommer tänka så här, okej, men är han bara snygg eller han är gärna också? Eller typ, kommer jag kunna vara med han eller inte? Du vet, det är många frågetecken som jag måste så här bryta ner för personen i frågan. Så här funkar mitt liv. Jag reser så här. Modellandet ser ut så här. Jag går inte hem med varje kvinna efter en plåtning. Det är inte så det funkar. Du vet, alltså att de någonstans förstår själva yrket. Man har bara en bild av det eftersom modellandet har varit väldigt stängt. Alla liksom har inte fått se hur det går till, utan det har varit väldigt slutet och exklusivt.
Har du släppt någon Netflix-dokumentär än?
Det har väl gjort okay, vissa säkert, serier, ja. Tror jag. Ja, okay. Det har gjort det, men där är också, det är väldigt vinklat beroende på vilken liksom...
Har du släppt en ärlig?
Nej, det tror jag inte. Det har, inte för folk som det har så här, nu har jag haft tur och det är många andra som jag känner också som det har gått väldigt bra för. Sen finns det de alltså, exemplen med allt, liksom, de droger och blivit blåsta och du vet, utnyttjade och du vet, men så är det inom musik, så är det inom film, så är det inom finans, det är inom arbetslivet, det är överallt liksom, så man kan alltid hitta hål i varje industri, men det beror på vad man fokuserar på, men absolut har det varit svårt eftersom du vet aldrig vad folk har för intention, men i slutet av dagen så känns det så här, alltså du får bara gå på dina erfarenheter. Känns det rätt så är det rätt. Sen kommer väl människan visa sitt tydliga språk längs vägen. Liksom. Mm. Men jag försöker alltid så här skydda min egen energi. Bara. Mm.
Jag tycker det var ett väldigt fint sätt att avsluta den här timmeslånga diskussionen med dig. Och jag skulle bara vilja avslutningsvis fråga dig som ändå känns som en kultiverad och liksom... person som har koll på grejer. Har du några så konkreta tips på märken eller på typ artister eller på Instagram-konton eller någonting som är så här, fan de här är grymma, bara kolla in dem. Eller någon som du kollar på?
Alltså jag, shit, jag inspireras så himla mycket, men typ...
Eller en bra låt bara.
Ja, ah, nej men alltså för mig så här, alltså Virgil hands down. Alltså han är död just nu, men jag fick också en så här wow-känsla efter att han dog. Jag förstod att han var stor, men jag förstod inte hur...
Alltså, han du träffade någonting?
Ja, faktiskt. Jag hann träffa honom när Biredo och han, eller Off-White, gjorde en collab i Paris. Så jag var på deras liksom, lanseringsmingel. Och då träffade jag honom första gången. Och det var häftigt. Jag visste inte att han var... Jag visste att han var stor, men jag visste inte vilken impact han hade i alla olika kulturer. Och jag tycker det är liksom så här... Man ser ju alltid så här, man ser vem en människa har varit efter han är död. Och här såg jag så här, wow, okej, det här är sjukt liksom. Och sky is the limit. Och han har lämnat ett legacy och hjälpt så många och haft tid för så många. Och det inspirerar mig återigen så här, folk som inte är någonting, folk som är up and coming. Som så här, jobbar i hans kreativa grupp. Som man bara ger chansen liksom.
Fint. Jag tycker vi slutar där. Ja. Eller?
Ja, det var bara om man vill se mer av dig. Vad ska man kolla då?
Ja, men Instagram skulle jag väl säga. Jag är väl där mest. Men sen, ja. Syns jag väl och hörs. Men jag pratar inte så mycket på billboards.
Kanske i nya framtiden. Video billboards med röst.
Tusen tack. Det var jättetrevligt att ha dig här.
Verkligen. Super.